Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Klockan må vara 18.00, men jag knäcker en clean.
Det låter gott. Vad är det
jag ska
smak?
Köra på. Det här är deras nya smak. Den heter Fresh Soda. Och den smakar typ lite mojito.
Oj, trevligt.
Ja, det är sant.
Shit, vad alltså nice.
Det är en hybrid mellan Sprite och mojito. Det är så jävla god. Alltså, jag är sponsrad. Men jag hade sagt det oavsett. Roligt. Vet vem jag tänkte på när jag drack första sippen av den här?
Nej, berätta.
Jag tänkte på din kära kusin Pablo.
Jaså?
För att han dricker ju inte öl. Han dricker shandy. Och shandy är ju öl med Sprite. Och han hade älskat denna med bärs.
Där har vi ett litet tips till Pablito alltså.
Nej, han är ledig då, liksom off-season och sådär då.
Off-season.
Absolut, ja. Självklart. Så jag tar en sip.
Ta en sip. Titta vad jag har här då.
Är det någon multivitamin du sitter med eller?
Jag skålar med det här.
Skål, gubben. Det ser ut som att vara en illgul. Om man hade kissat så gult så ska man besöka en läkare.
Precis, men vi tackar gudarna att detta inte är kiss då. Så att,
Be at your best.
Ja, det är be at your best. Lite elektrolyter. Måste fylla på nu efter en tuff dag helt enkelt på jobbet.
Samma. Jag har haft en ganska soft dag. Jag har bara kört ett intervallpass och ett paddelpass.
Bara.
Ingen styrka.
Bara.
Men jag skulle behövt få in ett styrkepass också.
Ja. Men dagen är inte avslutad.
Så är det. Nej, det finns gott om tid. Mm. Men fan vad kul att vi hittade en lucka.
Verkligen.
Du är fortfarande hemma, men du är snart på väg.
Det stämmer. Jag ska ta mig ner till Rotterdam imorgon, är tanken.
Var ligger Rotterdam?
Det ligger väl i Holland någonstans.
Typ. Holland.
Holland, typ någon timme från Amsterdam. Så att jag, Vindahl, åker med junisarna Bambi, alltså Adam Axelsson, och Moose, Albin, ner till Amsterdam i Mombiti.
Ska vi ge en liten applåd till Adam Axelssons TSM-guldet? Det får vi göra.
Mycket bra jobbat. Två dessutom.
Två SM-guld.
Två SM-guld på 2 veckor, så att det är inte dåligt.
Vad är det för vecka?
Det blir helt otroligt, va?
Det är ofta, ibland vet när man hör om sådana talanger, i detta fallet Adam, men du vet, ibland hör man om så här 16-åringen som startade i Barcelona. Det är så tänker man så här, vad gjorde jag när jag var 16-17, och så bara vill man dra något gammalt över sig.
Mm-hmm. Man gör ju det.
Vissa bara har det.
Vissa har det, och denna mannen har det, måste man säga.
Jag tänker att jag pikar sent.
Ja.
Jag säger som Håkan Hellström, det bästa har inte hänt än.
Ja, jag hör det. Och fan, du är ung, Patrik.
Ja. It's all in the mentality.
It's all in the head.
Så länge jag kan slå de yngre idrottsmässigt i andra grejer än just så här paddel. Jag kan fortfarande slå dem i andra saker, sport.
Vad är din främsta styrka? Vad är du bäst på?
Ja, men jag får väl ändå säga att jag är ganska uthållig. Det har jag väl ändå. Det har jag väl.
Du har ändå sprungit från Ystad till Göteborg.
Ja, exakt. Ja, men det är just den. Alltså det där, jag kan ligga och tugga länge. Du vet, jag kan bara... Jag älskar i crossfiten när det började, du vet, när det var en sån här workout som man visste, okej, den här håller på i 45-50 minuter. Och så typ efter 25 minuter, man låg typ så här 4-5, man visste vilka som ledde. Och så började man titta på dem. Och så tittar man på sig själv och så känner så här, okej, nu börjar jag få lite syra i benen. Det innebär att de har mega syra i benen. Och då, jag älskar den känslan, alltså, du vet, när det börjar göra riktigt ont och man bara vill ge upp. Då kände jag bara så här, perfekt. De har undan vad jag har. Det är nu det är dags att bevisa sig, du vet. Och då bara tuggar man. Man bara tuggar och man bara embracea. Och till slut så blir det som att man programmerar sig som att man kör dit när man får så mycket mjölksyra. För att det är då man vet att det är då det börjar.
Det är då det börjar. Du får energi av det.
Exakt. Det betyder att jag har kommit, alltså jag kommit dit jag ska. Nu är det bara upploppet kvar.
Pannben alltså. Pannben.
Pannben. Ja, men det där är nice. Det där är livet. Mm. Och det är sånt som utvecklar en också.
Så är det definitivt, definitivt.
Men det är, generellt tycker jag det är viktigt. Jag har tänkt på det mycket med ålder då. Jag är ju lite äldre, men det är så viktigt att man inte bara... För det är så lätt att sluta utvecklas. Mm. Och då menar jag inte bara fysiskt, det är även alltså, med allt annat mentalt. Men det är så himla, himla lätt att välja att inte utvecklas. Och jag ser ju så många i min ålder, typ 37 bast, liksom, folk som närmar sig 40, så typ så att det har blivit ett allmänt okej att chilla. Eller typ bara, ja, men du vet, du behöver inte ta hand om din kropp. Eller, alltså, det är inte så viktigt typ. Nej. Så jag menar, för att det finns inget syfte.
Nej, jag fattar. Men nej, alltså, det är antingen eller, tror jag, när man kommer upp i de åldrarna. Alltså när man är mellan 30 och 40, att antingen ger man upp eller så kör man på som fan. Och jag tror att,
det är så synd att ge upp, menar jag bara.
Exakt, man måste hitta en balans där. Och det finns alltid möjlighet att hitta den här balansen. Man kan inte skylla på att man inte har tid, att man...
Nej.
Det finns alltid tid på dygnet som man kan liksom ta sig tiden verkligen att liksom ta hand om sig själv.
Jag har en polare, han jobbar som snickare, han har eget. Jobbar så in i helvete, och du vet ju hur hantverkare är. Upp. Och han har två kids också, två små kids. Oh. Och de har hus, två små kids. Och han säger det ofta, han skickar ofta en printscreen till mig. Han sätter sitt alarm på 4:30 varje morgon. Bara för att det är den enda chansen. Han bara, inga ursäkter, jag ska få in ett pass om dagen. Och då får han in ett gympass. Och så jobbar han ju med kroppen hela dagen. Och sen hem, köttar med familjen. Och sen lägger han ju sina... Och så är han ju med familjen. Och sen lägger han ju barnen. Du vet vad man lägger dem i 7-8. Och då somnar han ju också. Och så går han upp 4:30. Så köttar han på gymmet. Jag tycker det är så här. Det bevisar verkligen när du säger att det finns... Man kan alltid skapa sig själv en möjlighet. Det handlar ju om att... Inte ge upp bara. Men det, för det, man har så många år, menar jag. Alltså för,
gud, fan, ja.
Vad ska man göra sen? Ska man ha 40 år med dålig kvalitet bara för att man liksom, man mår ju jävligt bra av att inte dö av att gå i en trappa. Alltså, nej, som nu när vi var i Frankrike förra veckan. Hur gött är det inte att man bara, alltså, om vi vill så kan vi gå 30 000 steg den dagen. Ni kommer liksom inte förstöra oss.
Nej, precis. Inga konstigheter. Nej, så är det ju definitivt. Alltså, jag ser ju själv att jag kommer vara som bäst inom padden. Alltså både mentalt, spelmässigt och fysiskt. När jag är kanske någon gång mellan 35 och 40.
Mm.
Det innebär att jag kommer vara som bäst om 5 till 10 år. Så pass länge vill jag hålla på i alla fall. Det är mina ambitioner. Och för att min kropp ska må bra då måste jag göra jobbet redan nu, idag, varje
precis
dag.
Precis.
Så att det är bara optimera timmarna på dagen. Alltså, som din vän, liksom, det gör väl ingenting om han går och lägger sig 8-9 på kvällen.
Det är det han
alltså,
offrar.
Precis. Det är ingen, alltså, vad vinner man på liksom att sitta upp och kolla på Bachelor eller Idol klockan 9?
Exakt.
Ingenting.
Vad kommer det ge?
Ingenting. Nej. Det är lika bra nej att lägga sig då för att gå upp tidigt och få in ett träningspass.
100%. Särskilt om det då är ens ursäkt att varför man inte tränar tid.
Precis.
Så här, okay, analysera din tid då, för jag lovar att det finns några timmar som du vaskar på annat. För det är värt det. Jag vet inte hur vi kommer in på det. Men det är generellt så som du menar att det är också därför som alltså typ varje dag Alltså man måste, om man typ då ska bli bäst om 5-10 år som du har, då måste man ha en väldigt långsiktig plan. Mm. Och man måste ha väldigt mycket tålamod. Och i den långsiktigheten så måste man vara väldigt så här att varje dag göra sitt bästa. Ge så mycket man kan. Sen kommer ett pass här och där inte betyda någonting. Men att man varje dag gör så mycket man kan för att sen vara långsiktigt tålamod. Mm. Det är ju det som skiljer agnarna från vetet, så att säga.
Det är det som är det tuffa. Att varje dag hitta motivationen att göra jobbet.
Alltså, man kommer inte ha det.
Nej, och även om man inte är motiverad, är trött och man vill inte spela padel. Alltså, du måste bara göra ditt bästa och ge allt där och då. För att där brukar jag oftast tänka att, fan, okej, jag har inte det idag. Men jag ska se till att vara så pass bra på träningen att jag ger de andra en bra träning.
Ja, det är snyggt.
Brukar jag göra ibland. Alltså när jag känner att, okej, jag kan inte utvecklas idag, jag kan inte träna på det jag behöver träna för jag har inte energi för det. Okej, jag ska göra så gott jag kan för att ligga på en tillräckligt bra nivå så att alla andra får en bra träningsdag. Så att man inte förstör för andra. Och därefter, när du har tagit igenom de här passen så känner man, fan, det var inte så dåligt då. Alltså, jag spelar faktiskt rätt bra. Alltså, jag kan ju ta med mig vissa delar ändå från dagens träning till att utvecklas framöver. Exakt. Så att nej, så är det.
Vissa dagar handlar det också bara om att dyka upp. För som du säger så är det verkligen, man är inte motiverad. Och man kan inte vara motiverad under, som man nu pratar, 10-15 år. Och jag har ju själv, tänk dig för mig då, jag har ju verkligen inget större syfte. Alltså så här, jag jagar inte main draw i VPT eller någonting. Så för mig handlar det nästan bara om den här utvecklingen. För att jag vet ju hur det är med min motivation. Den går ju också upp och ner. Mm. Så jag har typ försökt programmera mig i att jag ställer en fråga till mig själv varje dag. Typ så här, okej, vad vill jag inte göra?
Mm.
Alltså vad hade varit jobbigast att göra idag eller just nu? Eller så att jag försöker hitta en sån jobbig grej. Och det kan vara typ så här, montera IKEA-möblerna på kontoret. Eller det regnar ute. Okej, det regnar ute. Jag sticker ut och springer. För det kommer ge mig ännu mer för att det är en större tröskel. För då vet jag att om jag löser det, så kommer jag klappa mig själv på axeln. Om man lär sig det, den attityden, om man programmerar det på sig själv, så till slut så bryr man sig inte så mycket om motivationen, så som du pratar om, utan det blir bara en disciplin. Jag vet att jag kommer behöva få upp pulsen idag, 40 minuter, 30 minuter, okej, jag har inte touchen idag, men jag tänker fan, ge de här 30% jag har, de ska jag göra till 100. Applicerar man den attityden så kan man fan bli bra på vad man än gör, tror jag.
Faktiskt. Du är ganska extrem ju. Jag har ju ett annat tips till alla paddelentusiaster där ute. Det är att ibland när man inte är så spelsugen eller kanske så matchsugen eller vad det nu än må vara, så brukar jag tänka ut ett slag som jag kanske har sett på någon match på tv eller sett någon annan göra. Att shit, det här slaget, det genererar rätt så mycket i matchspel. Och det kan vara typ att det kan vara typ returnera med Chiquita. Och då kan det vara att har ni en seriematch eller har ni en träningsmatch och du är inte så spelsugen, så fokusera på, okej, jag ska träna på det här slaget. Alltså att droppa på returen. Det har jag aldrig gjort innan. Och så droppar man och så kommer man missa många. Men så fort den sitter så kommer man se, oj, jag har genererat alltså en bra spelplan. Alltså jag har ju möjlighet att här kan jag ju faktiskt utveckla någonting. Så fort jag droppar bra så får vi möjligheten att attackera, att ta nätet kanske från de andra. Och då tränar du på en ganska viktig sak sen i framtiden, att shit, det här slaget kommer ge mig och min partner ganska mycket och stora möjligheter att ta över nätet. Och då blir ju träningen helt plötsligt kul, för du fokuserar 100% på returerna, 100% på droppen. Och då vet du att det kommer du göra bra, sen får resten gå hur det vill.
Ja.
Men så länge du gör det bra så vet du att, oj, jag har faktiskt fått ut någonting av träningen och det var faktiskt skitkul. Eller så kan det vara att så fort jag får smashläge, nu ska jag gå för smashen. Får jag ut 2 av 10, fine, då har jag i alla fall tränat något. Det var kul. Alltså att man sätter upp vissa slag, vissa moment i matchspel som man vill lära sig att hantera och behärska. Att göra det på träningar och göra det på kanske på träningsmatcher som inte har någon betydelse alls.
Det är så viktigt.
För att ta med sig detta framåt.
Jag märker det, om vi tänker att vi går ner lite i nivå från där du är. Jag tycker det är ett superbra tips. Men om man ser på min nivå, ibland så får man till någon träningsmatch och så blir det lite mixat. Det är någon som är lite sämre och så kanske, du vet så här, lite mixat match. Att det kan ibland bli att folk blandar in sitt ego så mycket i sådana träningsmatcher som inte betyder någonting.
Nej.
Men typ lite lokalt kan det bli att, men jag vill inte förlora mot den personen. Mm. Jag vill inte att den personen ska kunna säga att den har vunnit mot mig och så vidare. Mm. Och så blir det att de inte tränar på det de borde träna utan spela safe. Eller, ja. Ja, men jag spelar inte på den personen för han är för bra, så att jag spelar på den andra så att jag kan gå därifrån med en vinst. Men det har inte gett mig någonting.
Nej.
Var den tänkt där som Simon långsiktigt så här, okej, fan nu ska jag bara träna på lobbar. Jag ska träna som en gud. Jag ska sätta den i en liten, liten korg i hörnet. Liksom. Mm. Med backspin.
Verkligen. Alltså sådana små saker gör ju att du blir bättre i det långa loppet. Och sen precis. Till slut kommer du bli överlägsen. Så att en match kommer man inte minnas. Alltså jag vet inte hur många träningsmatcher jag har spelat. Jag minns ju knappt någon. Alltså om jag vinner eller förlorar.
Idag men vi som bara får till två matcher per vecka, det är värre för oss. Vi får gå och leva med den förlusten.
Så är det ju. Men herregud, det är bara paddel. Paddel är kul liksom.
Det ska vara i alla fall.
Det ska vara kul. Och är det trickshot man vill lära sig, stå och ställa det på banan och lek med bollar. Jag tror att det är det vi behöver nu också. Och det är det jag faktiskt kan embracea. Och jag är sjukt glad att se. För jag såg lite klipp från ungdoms-SM. Och du vet så här, alla de här junisarna, nästa generation, de har alla trickshotsen. Alltså du vet, när de kollar paddel, alltså de kollar ju inte på det taktiska, hur man spelar alltså, basic-slag, utan de kollar ju när Tapia går ut genom buren, slänger sig på marken, använder handleden och får in den i nätet liksom.
Givetvis.
Och kontringslagen, alltså de har ju alla de här slagen. Sen så gör de ju kanske... Sen så har de inte taktiken inne. De spelar taktiskt kanske dumt och fel ibland. Och kanske tar fel beslut.
Mm.
Men trickshotsen som är det svåra, det har de.
Ja.
Så tänk dig den här nästa generation som kommer med paddel från Sverige. Alltså, jag tror de kommer vara brutalt bra. Alltså,
helt säker.
De kommer piska oss när de får till en rätt spelstruktur. Och det är det jag är gladast för. Och det är det jag är väldigt... ja, det var det jag fick se lite av ungdoms-SM, att de är så bra på de här svåra slagen. För att det lätta kan du alltid lära dig, men det svåra, det är mycket svårare att lära sig. Och precis. Ibland kan det vara att du kanske har en hastighet i armen. Antingen har du en hastighet i armen, eller så kommer du aldrig ha
eller inte.
Nej, det är sjukt svårt att träna upp det. Så att, nej, alltså
det märker man ju.
Jag tror att svensk paddel, nästa generation, är lovande.
Hur många år tänker du?
Alltså jag tror det kommer gå fortare än vad vi tror. Alltså kolla bara Adam Axelsson. Han var din paddelpartner för ett år sedan. Kolla vad han är nu. Svensk mästare.
Nej, jag menar det. Ja, exakt.
Så att, nej. Det kommer liksom flera spelare som är väldigt, väldigt duktiga. Så jag tror att vi kommer ha en helt annan svensk topp. Topp 10 om...
Tre år alltså.
3-4 år. Alltså,
jag tror också att de som är 14-15 nu... Du vet, när puberteten träffar ju några av dem så får man lite rekyl en sommar och det händer så mycket mer än vad man tror. Och har man då, det ska man också säga med typ Adam Axelsson, tänk vilken sparring han har fått i rätt timing med dig och Danne som är ändå väldigt generösa och alla andra såklart han är och bollar med er, tränar med er och sen också höra vad man borde jobba på, hur mycket det kan göra på bara så kort tid.
Ja, gud,
jag hoppas att det ger motivation till andra i hans ålder, som typ är 14-15 nu, så när de om 3 år, alltså de kommer vara djur.
Verkligen, jag tror på det och vi kommer få fram många, många bra spelare, både på här sidan och damsidan. Vi får inte heller typ glömma typ Albin Olsson, han är typ 21 bast. Alltså han är ung, han gör jobbet, han sliter och när det väl lossnar kommer det lossna ordentligt för honom också. Så att,
det har ju lossnat. Det är bara en fråga om att ta nästa steg. Det är bara att det blir längre och längre mellan stegen såklart. Nej, jag förstår vad du menar.
Han har ju väldigt höga mål och ambitioner. Så att, nej. Men det är sjukt viktigt att få bra sparring. Få rätt vägledning med tränare. Och där tror jag att vi tillsammans med Andreas på Lidingö håller på att bygga någonting väldigt, väldigt stort för framtiden. Så att jag tror
det har jag redan bevisat ju.
Ja, och gruppen blir ju bara större och större. Vi blir ju fler och fler. Så att,
och starkare.
Fler och fler, starkare och starkare. Och vi hjälps åt. Alltså det är många gånger typ... Andra spelare kanske ber oss om tips. Eller jag ger tips på banan ibland. Jag minns att jag gav ett par tips till Albin förra veckan. Och det är liksom så här, och så ser jag i hans ögon hur han tar in det.
Mm.
Och då blir jag ju sjukt glad, för att då vet jag att det jag sa, det tar han in.
Ja. För att och det blir inte som kritik liksom, utan det
blir
mer.
Nej, verkligen inte, för att han är mer så här att han blottar sig gärna och ställer frågan själv liksom, för han vill ju lära sig och han vet att jag har gått igenom det han går igenom just nu, så att han vill ju bara lära sig. Och så ser man nu han och Ada bara suger åt sig det.
Och så viktig egenskap.
Så viktigt att inte liksom bara gå sin väg, utan är villig att liksom lyssna på oss andra och ta in det.
Du har ju ett väldigt bra öga, måste jag säga. Du har ju väldigt bra för att se, alltså även om man spelar med dig eller mot dig, så har du väldigt lätt för att se även små grejer som gör stor skillnad.
Ja, jag vet inte hur jag ska säga det, men jag är ju väldigt nördig för alltså det tekniska och det taktiska, så att när jag väl kollar på en match ibland på VPT eller Premier Padel, så är jag inte så fokuserad på hur det går, vem som vinner, utan jag ser bara hur de spelar, hur de brukar spela, alltså olika
mönster.
Vilket mönster Galano och LeBron har kontra mönstret som Paquito och Chingotto har, vilket är dag och natt.
Verkligen.
Det är det som jag tycker är intressant att se också, hur de slår slagen, varför de slår just det slaget, vad är det de söker, och så lyssnar man lite på vad de säger i bänken. Så att alltså jag är ganska nördig på den sidan, och det är bara också, det är också för att jag vill ju lära mig, jag vill ju bli bättre och jag vill ju förstå. Och jag tror att det är där vi också är i Sverige, att vi behöver tillräckligt många bra spelare och tränare som hjälper och stöttar andra och utvecklar andra för att padden ska liksom ta fler steg framåt. Vi vill ju liksom ha ett starkare landslag, ett starkare spelare individuellt också i landslaget, för att liksom kunna ta medaljer i mästerskapen i både VM och EM. Och då krävs det liksom att man är nördig och hjälps åt, helt enkelt.
Mm. Men det är väl det som jag har varit lite orolig för nu med paddeldöden, eller det som ändå händer i Sverige nu när 90 hallar går i konkurs på ett år. Det är ju också att när ekonomin försvinner, så försvinner ju också möjligheten för att ha bra tränare.
Mm.
Och att det sen får en rekyl på de som blir de som tränar nu.
Mm.
Längre fram.
Ja. Alltså grejen är paddeldöden. Jag har ju liksom, jag har inte sett det som en paddeldörd på så sätt, eftersom jag har varit så fokuserad på min satsning och bara liksom blicka framåt och bli bättre själv. Men jag fattar ju att ekonomin är ju inte så bra. Vi går igenom en inflation, vilket är tufft. Och tajmingen med padden är ju inte den bästa heller. Men jag ser ju också hur padden växer i andra länder. Jag ser hur padden börjar liksom ta fart i länder där padden, alltså tar den fart på riktigt i USA till exempel, då kommer det liksom explodera. Och jag tror vi är på väg dit. Så att
det känns så.
Får vi en boom till någonstans här i närheten, eller som gör att vi får upp ögonen mer och intresset ökar ännu en gång, eller tillbaka till vad det var en gång här i Sverige, så kommer ju också ekonomin komma tillbaka. För på något sätt så kommer ju företag hitta något sätt att finansiera paddelevenemang, paddelevent. Och då är vi liksom kanske inte tillbaka där vi var när det var som hypast. Men det var också superdopad under covid-tiden. Mm. Men det gäller för oss att hitta en balans bara. Och tills dess så måste vi bygga starka föreningar och bygga upp juniorverksamheten. Samtidigt som vi måste bygga upp seniorverksamheten. Jag tycker att liksom det är viktigt för oss också inom padden att få in pensionärer och äldre att motionera och ha kul med padden. För att det är en perfekt sport för pensionärer.
Det är socialt, verkligen.
Det,
alltså.
Det är socialt, det är trevligt, det är skonsamt och hälsosamt. Så att...
Och det är också en trevlig grej. Vad fan ska man göra på vintern? Nu är det ljust här när vi spelar in, klockan är 6:30. Men om ett par veckor är det inte det. Och då är det en lång jäkla vinter. Och det är, alltså det är ensamt.
Verkligen.
Jag tänker att det är väldigt ensamt för väldigt många.
Och alla paddlarna står ju halvtomma på dagtid. Så det gäller att få in de här äldre, tror jag.
Jag tycker att de gör ett jäkligt bra jobb här på Time for Paddle. Alltså det säger ju, för Johan och Linus är ju extremt engagerade. Och de har ju satt ihop såna här träningsgrupper, träningsakademier. Så att det rullar ju på kvällarna här efter primetime, typ 20:30 och framåt.
Mm.
Och då är vi ganska, då är det ganska många som är med och så har vi lite låsta övningar på olika banor.
Ja, grymt.
Och där då man ändå går runt och delar med sig av sina tips och lite så som vi pratar om.
Mm.
Och det gör ju extremt mycket för så här C-klass, B-klass och uppåt såklart. Mm. Men folk som vill bli bättre, folk som vill utvecklas. Och nu har vi även börjat med det på dagtid. Så det är... Och jag vet att det finns duktiga tränare också uppe i Stockholm och sådär, där det också satsas på den typen. Men det är så viktigt att det fortsätter.
Och det är sjukt kul om man kan marknadsföra detta, alltså ut med det på sociala kanaler. Du kan spela in på din YouTube eller köra live från ett konto på Instagram. Ja, det är ju bara superkul, för det gör ju att fler får upp ögonen för dessa träningar och kommer söka sig kanske till Time for Paddle eller till en annan anläggning som arrangerar detta.
Nej, det har varit jättekul och det har varit supersuccé också. I och med att man inte lägger det på primetime eller, då kan man ju också komma ner lite i pris, vilket gör att de här grupperna blir fulla.
Just det.
Så det är roligt. Nej, det är roligt. Det är roligt. Men det är väldigt viktigt. Men som sagt, ta bort alla ursäkter. Spela ingen roll. Jag bryr mig inte hur ung, hur gammal, liksom dina mål eller inte. Man kan alltid utvecklas.
Så är det.
Sätt igång nu.
Och det är det som är så härligt och det är det som är så härligt och kul med sport ju och allt annat i livet, men just padden också. Jag tror att man kommer inte vara färdig lärd förrän man är väldigt väldigt gammal i alla fall. Alltså,
nej,
just gud. Alltså just jag själv som ser mig själv vara bäst om 5-10 år. Fine, men jag kommer ju också vara, alltså jag kommer ju veta mer och kunna mer paddel i huvudet när jag är 70. Så att precis. Man kommer ju lära sig hela tiden.
Då sitter han på bänken med ett slitet kollegeblock. Infante.
Verkligen alltså. Jag ser fram emot att hjälpa nästa generation. Och jag vill ju bli coach i framtiden också. Så att 100%.
Det har varit en grym coach.
Ja, vi får se. Time will tell in the future.
På tal om att hela tiden bli bättre. Du försöker ju bli bättre hela tiden. Mm. Men dina resultat på Premier Padel har ju inte riktigt varit med dig.
Nej, det har de inte varit i år. De var mycket bättre förra året. I år har jag inte lyckats få med mig matcher som har varit tuffa såklart, men matcher som jag hade behövt vinna.
Jag börjar tänka ibland att för alla som du möter där tränar ju också lika hårt som du. Förstår jag menar? Så ibland tänker jag med tanke, hur ska man hinna komma ikapp och i vissa fall till och med gå förbi alla andra som också jagar?
Det är ju bara att träna med kvalitet och träna rätt liksom. Träna mer rätt än vad andra gör.
Tävla det är så bättre. Svårt att veta ju.
Ja, jag vet. Såklart, det är jättesvårt. Men du måste ju liksom strukturera upp en plan. Du måste sätta dina mål med ditt team.
Och tro på det bara sen.
Och sen jobba med det i daglig basis. Analysera också efter tävlingar, efter ett par månader. Är vi på väg åt rätt håll? Hur spelar du? Och kollar man själv. Jag satt ju för inte så länge sedan med Andreas och gick igenom detta. Vilka är mina nya mål? Vilka är mina ambitioner? Hur ser vi på resultaten? Hur spelar jag idag kontra för ett år sedan? Och jag blir ju bara bättre och bättre. Och jag vågar säga att jag är min bästa version just idag. Och är ständigt på bättringsvägen. Så att jag är mycket bättre.
Då säger du det bara baserat på alltså, hur din känsla eller din insats på matcherna, inte baserat på resultatet.
Exakt. Då bortser jag från resultatet, utan då kollar jag bara på mina slag, det taktiska, det tekniska och hur jag spelar och hur jag tävlar. Och jag tycker jag är mycket bättre idag än vad jag var för ett år sedan. Och det visar ju på att okej, vi gör någonting rätt, vi gör någonting bra. Förra året så hade jag i alla fall betydligt mer tur med lottningarna, om man ser det så, i kvalen kontra i år. I år har jag haft det sjukt tufft. Ibland har det inte funkat med min partner av olika anledningar. Vi har haft tufft motstånd på andra sidan. Och så får det vara ibland. Sen har det inte varit så många Premier Paddles i år heller. Vi har spelat 4 stycken. Det är inte så värst många tävlingar, men nästa år blir den stora utmaningen, tänker jag då, för då är allting en och samma tour. Och då är det ju viktigt att verkligen få med sig resultaten då, men de har inte hängt med i år. Men jag har lärt mig mycket av förra året, vilket var ett bra år, fast fortfarande betydligt sämre än vad det är i år. De ska ha ett bättre år i år.
Mm.
Men resultaten i Premier Padel är mycket sämre.
Ja.
Och det är där alla poängen är. Så att det är lite oflax. Och det är vad det är. Men det är bara liksom blicka framåt. Så länge man är hungrig, motiverad. Så är det bara att gasa på. Man kan ju inte älta och stanna kvar i det som har hänt. Utan det är bara att blicka framåt. Säsongen är inte slut. Det är bara att köra, gasa.
Det är som att du har blivit bättre på att förstå mig rätt, men ta förluster.
Jag har blivit bättre på att ta förluster, ja, självklart. Så får man ju se det. Men också bättre på att analysera förlusterna. Jobba hårdare mot det som hade kunnat göra bättre. Och jag har framförallt blivit bättre på att tävla. För det jag känner själv är att jag tävlar med ett annat lugn. Jag kan ändra taktiken mycket bättre och fler gånger under en match. Och jag kan faktiskt sänka mig från att spela dåligt till att spela bra i en match. Vilket jag inte kunde hantera och behärska innan. Vilket gör att jag också liksom börjar uppskatta att jag har ett väldigt bra liv så att säga. Att jag kan hålla på med det jag älskar, vilket är padden. Och det är inte hela världen, för jag har ju känt den här pressen tidigare. Och jag har jobbat mycket med min mentala coach också om detta. Mm. Att jag kan inte håsa upp en tävling och en förlust för stor. För att blir en förlust för stor, det innebär att när jag väl spelar matchen så kommer jag inte njuta av matchen. Jag kommer känna mig nervös och jag kommer inte spela ut. Och det finns inget värre än att lämna en match utan att ha spelat ut. Så att för mig är det viktigast att jag går in, jag kämpar och sliter, ger mitt allt, spelar ut totalt och njuter. Och jag gör dessa tre sakerna så vet jag att jag kommer spela bra. Och räcker det för att vinna matchen, skitbra. Räcker inte det så kan jag inte göra mer än så.
Mm. Jättebra.
Så att så länge man gör sitt bästa och verkligen liksom bygger upp dessa olika stenar för en själv. Alla är vi ju olika ju. Men jag känner i alla fall så fort jag... Så länge jag sköter detta och gör detta så kan jag lämna banan med ett gott samvete.
Ja, det är grymt. Det är väldigt värdefullt. Jag hoppas att... Jag tar till mig. Jag tycker det är guld. Jag kan tycka att det är svårt. Alltså, nu spelar inte jag på den nivån, men alltså även... Det finns ju matcher som betyder någonting för mig också, om du förstår mig rätt.
Mm.
Eller tävlingar eller vad som helst. Men ibland så har man ångest över saker i livet. Alltså, förstår man? Jag vet inte. Jag tror att jag inte är ensam med att jobba mycket med olika sorters ångest.
Mm.
Och då kan det ibland vara som att, och så får man då en dålig start i matchen. Och då blir det typ som att man nästan, jag vet, man bara slutar vara närvarande för att inget spelar någon roll längre.
Nej.
Alltså, att man får den känslan. Så att, nej, men jag tycker det är värdefullt att få med. Och det också tycker jag väldigt bra för de som kanske inte har super, super bra koll på padden generellt. Som bara tänker så här, nu förlorade Simon den första runda igen. Liksom, vad gör han för fel? Alltså, förstår man? Utan att man, där kanske man får med. Ja, men jag tittar på min insats. Vad jag gjorde bra. Och det tar man med sig till nästa. Och så är det så man utvecklas.
Mm. Och sen så kommer, alltså förr eller senare kommer man säkert... Jag vet inte, pricka rätt i någon tävling. Och så börjar det liksom flyta på. Och så gör man bättre och bättre resultat. Det är så det funkar. Padden är också en lagsport. Det är svårt att hitta rätt partner ibland. Så det gäller liksom bara att göra sitt. Göra det bästa för en själv. Göra det bästa för laget. Och ta det därifrån. Och jag tror att den sämsta känslan tycker jag när jag lämnar en paddelbana. Det är att jag har inte gett mitt allt. Jag har inte gett mig själv chansen att vara den bästa versionen av mig själv. Och jag har inte gett min partner möjligheten att hjälpa min partner så gott jag kan.
Det är så jobbig känsla. För man vet ju när man har vaskat en timme på en bana. Förstår vad jag menar?
Finns inget
värre. Man ångrar sig så mycket efteråt. För man känner sig som en idiot mot sin partner. Sin idiot mot motståndarna. Mm. Och framförallt mot sig själv också. Man bara...
Gör det inte det. Det är liksom... Var heller tacksam att du har möjlighet att spela padel.
Det är så man får tänka. Men det är svårt. Jag vet att jag själv kan hamna där ibland. Verkligen.
Så är det.
Så.
Men bara vara tacksam och njut. Det är det viktigaste. Alltså, sport är glädje och vi alla utövar sport för att det är kul. Och alltså, jag blir ju nervös också. Alltså, misstro inte med att jag glider in på en bana och bara latchar. Jag är ju nervös inför matcherna, men det gäller liksom... Alla kommer alltid vara nervösa inför matcher. Men det handlar om hur du hanterar det, hur du liksom kontrollerar alla dessa olika situationer i matchspelet. Kontrollerar du alla dessa byggstenar, eller hur, vad du än vill kalla det, rätt, så kommer du njuta bäst, spela bäst och liksom må bra på banan. Det är det som är det viktiga. Och där kan man ju alltid ta hjälp av psykologer eller prata med någon som har varit inom sportvärlden. Det behöver inte bara vara paddel eller tennis. Det kan vara tennis, det kan vara hockey, det kan vara fotboll, det kan vara vilken sport som helst. Så är det nog viktigt.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Det är att man vågar öppna upp sig och prata om saker för att liksom lära sig att behärska det och njuta på banan faktiskt.
Och vara närvarande. Det är ju verkligen det som är det viktiga. Mm. Ja, men grymt. Men jag tänker bara innan vi hoppar in i frågedelen av podden, för vi har en hel del frågor, så tänkte jag bara... Vi sa ju grattis till SM-guldet till Adam Axelsson, men vi skulle ju såklart även säga grattis till Kristoffer Persson.
Ja, yeah,
som också Top Gun Persson, som blev rejält firad nere i Skurup i fredags. Vet jag att han hade en liten överraskning för honom. Mm. Grymt, men jag tänkte fråga, du som ändå såg att du tränade med honom idag, hur tror du om hans nya konstellation med Anton Andersson?
Anton Andersson? Nej, men jag tror faktiskt de kan göra det väldigt bra tillsammans. De kommer nog vara stökiga. För när de två är på spelhumör så kommer de nog stöka till ordentligt för många par i Sverige. Så att det är ett par jag ser faktiskt fram emot att se vad de kan prestera. Jag tror de kommer spela bra tillsammans. Så att, nej.
Känslan för utifrån för mig är ju att det känns som ett litet, förstår mig rätt nu, men alltså ett forcerat lag.
Jag tror inte det.
Nej.
Jag såg dem idag väldigt, väldigt glada på banan. Väldigt...
Jo, men det tror jag. Men det är liksom alltså, det är som att man är på en swingersfest och så är det är bara de två som står kvar i hörnorna.
Det är padel. Det är padel.
Ska vi dansa? Alltså, du vet.
Det är paddel. Ja. Det är nästan som Momo Gonzales och Garrido.
Och Smashan.
Ja. Där har du också liksom så här. Det är de som är två över. Okej, vi går in och vi spelar tillsammans.
Nej, kör vi.
Men, inte riktigt, men det är det paddel är ju. Och det är kul liksom. Och ibland kan det klaffa och vara hur bra som helst. Och ibland behöver man byta partner. Inte för att, alltså just för att få ny energi, hitta motivation, bli taggad. För att du vet, ibland spelar man för länge med en och samma partner eller för mycket, så går ju ibland energinivån ner ju, och man går runt och blir irriterad på varandra, det ena och det andra. Till slut är det bättre att bara breaka, hitta en ny partner, hitta glädjen igen och bara köra.
Precis. För det blir ju något nytt om man tränar ihop och det är energi hit och dit. Så att, ja, det blir kul för Persson. Han har ju känts lite underskattad.
Tänk dig SPT nummer 7 som kommer spelas i Skurup. Vilken show det kommer vara.
Publiken.
Alltså det var över 100 pers som var och grattade och firade Persson för SM-guldet nu förra fredagen. Tänk dig hur många människor som kommer samlas i hallen när det är SPT på hemmaplan. Och han spelar med Anton som älskar show. Anton är ju showen själv liksom på banan.
Verkligen.
De kommer bjuda på dans, tror jag.
Ja. Ja, det är sant. Första gången jag åkte på ett paddelcamp i Mellby, då var det liksom så här massa paddelträning, och på kvällen då så skulle det vara en uppvisningsmatch, och då spelade Pablo med Anton Andersson mot John Larsson och
Nej, det var det inte.
Isak
Isak Arvidsson.
Ja, exakt. Mm. Då var det. Men då bjöd ju Anton på så mycket show att han slängde sig som Superman och landade och fick bryta matchen.
Nej.
Uppvisningsmatch.
Skämtar du?
Nej.
Åh, herregud.
Det var ju slutet av andra set. Men du vet ju hur det är med uppvisningsmatch. De ska alltid ta det till tre set. Och det var ju på den tiden de fick betalt för såna här grejer också. Så att de ville verkligen bjuda på tre set. Men som du säger, han är verkligen show. Så att jag hoppas för hans skull också att han får en riktig nytändning. För han kommer inte med i landslaget nu. Men han är ju långt ifrån borträknad. Alltså det är en legend inom svensk padel. Mm.
Verkligen. Och det är han som har flest landskamper också. Med den svenska tröjan. Så att vi får se vad som händer. Och nu är ju EM framflyttat till nästa år. Nu får vi se om...
Innebär det en ny uttagning då eller?
Jag vet inte. Det var den frågan jag tänkte ställa nu. Det kanske blir en ny uttagning. Jag har ingen aning. Så att det gäller verkligen att prestera och vara hungrig nu. För att jag
hålla tror sig på tå.
Jag tror det kan hända mycket innan nästa VM och EM för den delen.
100%. 100%.
Mm. Mm.
Ja, vad kul. Men du, innan vi hoppar in i frågorna så är vi sponsrade utav Hyper!
Det är vi.
Vår huvudsponsor Hyper sponsrar oss i vanlig ordning. Det är vi glada
för. Mycket tacksamma.
Och de ställer fram nötfärsen på Simons bord varje morgon.
Det får man säga att de gör.
Du vet vad jag tycker är kul att betta på?
Vad tycker du är kul att betta på?
Tennis.
Oh, det är svårbettat.
Ja, men det är kul. Tennis är ju extremt underhållande att kolla på. Och oddsen tenderar ju liksom att växla lite eftersom att tennisen hela tiden går så här fram och tillbaka. Så det är sjukt kul att betta på tennis. Sen kan jag inte säga att jag är helt framgångsrik. Jag fick ju hybris.
Mm.
Det har ju precis varit US Open.
Jag har det.
Och det är jäkligt roligt. Och jag brukar gilla att spela på de här tidiga omgångarna. För att då är det ju väldigt sällan skrällar faktiskt i just de första omgångarna. För de som ska vinner kanske de första matcherna. Så jag satte ju en god trippel där. Vann några hundra. Perfekt. Tog jag ju de 100 plus några 100 till. Jag satte på en ny trippel. Och... det gick inte vägen. Så nu har ni lärt er. Nu slipper ni själva gå i samma misstag som jag gör. Man ska därför bara... Man ska liksom inte... Man ska ta det lite kalma. Men det är kul att spela på typ 3-4 matcher. Alltså det kan ju vara säkra matcher. Typ såhär 1-10. Men sätter man tillsammans dem så blir det också roligt att följa de matcherna. Och då kan man också spela på dem man faktiskt hejar på.
Det kan man. Och det är ju svårbettat med tennis. Det är inte helt omöjligt att en match liksom, att det blir någon skräll här och var. Men som du säger, i början av tävlingen så tror man ändå att favoriterna ska vinna. Men så är det inte alltid. Så att betta ansvarsfullt. Ta det launa.
Alltid.
Och det är så, en liten heads up kan ju vara att tennisen fortsätter ju. US Open är över, men det kommer många fler tävlingar. Och det är 250 exakt. Och 500 tävlingar nu de kommande veckorna. Så att är ni liksom, följer ni tennisen så kan ni fortfarande betta vidare. Nu är alla ligor också igång. La Liga, Premier League, Serie A,
Allsvenskan
också går mot sitt slut snart, va? Så att det är mycket sport kvar. Så att vad ska man göra? Man ska ladda ner appen, va? Det är väl lättast att betta via den.
Precis, man ska ladda ner appen. Det kommer lite roliga uppdateringar här nu i de här dagarna när podden släpps. Så har de släppt en ny bettbilder och annat, så att det blir ännu enklare att spela eller att sätta ihop bets så att man får lite roligare odds på, så att man inte missar någonting. Så det bästa är ju såklart att ladda ner appen. Man måste vara 18 år och man kan alltid besöka stödlinjen vid behov. Så, och så, som Simon sa, spela alltid ansvarsfullt. Självklart. Men det är kul, det är kul. Så ladda ner appen och tack snälla Hyper för att ni sponsrar podden.
Mille grazie.
Du Simon, vi har fått in lite frågor.
Yes sir, väldigt
kan
många.
Kan vi köra några?
Väldigt många frågor och många väldigt bra faktiskt, måste jag säga.
Kul.
Jag tar upp telefonen här nu för att se vad som har skrivits.
Jag har en fråga innan du sätter igång.
Ja,
jag fick en bra fråga av en kille. som säger att han är ganska nördig inom paddel, och det gillar vi ju. Det är ju också vi. Men han undrar lite grann, i dina matcher, till exempel nu i Frankrike, du spelade med Pinheiro. Vad är det som, alltså rent taktiskt, vad är det som diskuteras mellan game, setvila och sen också typ i everyday då med Andreas? Vad är det liksom, vad är det han säger? Vilka råd är det som typ kan förändra matchbild?
Det är väldigt mycket som kan förändra matchbild. Tar man till exempel paddel inomhus på en snabb bana, så måste man vara väldigt försiktig och lobba om man möter två motståndare som har en bra smash till exempel. Man tänker, okej, vad gör vi för att undvika deras smash? Okej, vi måste droppa, locka fram dem för att sedan lobba och komma förbi dem, till exempel. Det kan ju vara också att, vet du vad, vi måste spela på deras volley, för deras volley är mycket, mycket svagare än deras overheadspel. Så då gäller det liksom att klara av att spela lågt och veta när man går in istället. Så att det är sjukt mycket taktiskt beroende på vart man vill få över spelet. Också så tänker man att är forehandkillen i en match överlägsen, så vill inte jag hamna i en crossduell med honom ju. Utan då försöker jag ju spela in backhandkillen så att han spelar in min partner, för att vi ska ha större chans att vinna matchen. Och sen så har ju alla lag olika styrkor. Jag och Danne vill ju oftast attackera mot ett håll, för att då kan vi båda vara väldigt aggressiva i vårt spel. Och andra är tvärtom kanske. Så att det gäller liksom att bygga upp en plan för vad man själv är bra på, vad de andra är sämre på, och därifrån hitta spelet för att vinna.
Men är det typ det man delar då, som vi säger nu med Pinheiro då, så mellan gamen eller mellan setvila, försöker ni då, som första set rann ju iväg, ni blev breakade och sen så kunde ni inte breaka tillbaka och då stack det setet, och så börjar ni typ då diskutera att ja, men backhandspelaren har för bra smash, vi måste undvika den, vi testar att göra så här och så här, eller vad är det man försöker säga?
Precis, där sa vi att backhandkillen var ju helt outstanding första set, jag tror han hade 0 unforced errors. Då sa vi att så fort vi spelar på honom så skapar han ju möjligheter för dem att vinna bollen. Han skapar lägen åt dem konstant och är livsfarlig när han väl kommer till lägena, för att han är skoningslös. Så fort han får ett läge så vinner han bollen. Så att vi kunde ju inte spela på backhandkillen för mycket. Så att när vi väl spelade på backhandkillen var det egentligen bara för att hålla kvar honom på sin sida, för att sedan bygga upp spelet på forehandkillen igen. Det var liksom en taktisk förändring vi gjorde från första set till andra set. Så att då visste jag att okej, backhandkillen är så pass bra av våra motståndare att nu måste jag ta på mig mer ansvar och spela min cross. Och verkligen spela bollen på honom. Sen såg vi att båda två smashade väldigt bra, så att vi var ju tvungna att spela lågt innan vi kunde slå en bra lob. Vi kunde inte bara liksom skicka upp vilken boll som helst, för att även om vi spelade utom och så det var lite vind, så lyckades de tajma alla smashar hur bra som helst. Så att där var ju liksom det taktiska, att vi kände att shit, vi måste göra en förändring. Vi måste gå mot forehandspelaren mycket, mycket mera. Och där kände vi att vi hade aldrig breakbollar heller i första set. Så då började vi ta lite mer risker också i returgamen. Att så fort vi får ett läge efter bakvägg eller whatever, gå för det. Vill du gå kort cross, vill du gå stenhårt i mitten, gör det och följ upp bollen. Bara gå för det. Så att vi
försöker är det sånt ni säger till varandra då?
Hela tiden. Och det gör vi ju från boll till boll, game till game. Så fort vi ser att någonting inte funkar, så stannar vi upp så fort vi bara kan. Prata med varandra, kommunicera detta, och så söker vi något annat. Att man måste ju vara så pass synkad med sin partner att man vet vad man söker, man vet vad man undviker och man vet vad man vill gå för.
Ja.
Och därför är det ju, en av frågorna vi fick här var ju också liksom, hur pass mycket bättre eller hur många procent bättre blir man om man är synkad med sin partner? Hur stor är skillnaden? Och den är väldigt, väldigt stor. Det var Johan Håkansson som skrev den frågan. Paddelfeber. Han frågade hur mycket bättre man blir egentligen när man är synkad med sin partner. Och det är dag och natt. Jag och Pierre och vi pratade väldigt mycket dagen innan när vi körde en träningsmatch, som du såg också.
Märker det.
Vad han är bra på, vad jag är bra på, vad vi ska söka, vad vi tror vi ska söka i den kommande matchen. Sen så blir det inte alltid så. För när du väl spelar matchen så kanske någon har en bra dag, någon har en sämre dag, någon är extra bra på ett slag. ja, mycket kan hända. Det kan vara omständigheter med värdet, med bollen, med mera. Mm. Men man pratar och kommunicerar hela tiden vad man är bra på, vad man ska söka. Funkar inte det så måste vi söka det andra. Och detta gör ju att, att när du är ett synkat par, när man är så här, så kan man ju uppnå 100% potential av sitt spel. Alltså jag och Pinheiro, det här är jag, det här är Pinheiro. Och för er som bara lyssnar så visar jag mina händer. när vi är sammankopplade och håller hand, då spelar vi till 100%. Men skulle det liksom inte vara helt 100% i synket, att vi uppnår till 95% kanske, det är ju ganska stor skillnad. För när det väl kommer de här avgörande bollarna, till exempel vår match i Paris i tiebreaket, så var det ju några långa dueller, det var några tajta bollar. Den där lilla procenten av tveksamhet ibland, för att bollen kanske blir lång, vi söker en boll vi inte skulle sökt egentligen, men nu är vi där. Får vi en minsta lilla tveksamhet, då blir vi ju sämre.
Mm.
Och där till exempel, jag har ju spelat mycket, mycket mer med Danne. Då vet jag exakt, händer det här i denna bollen så kommer vi, vet jag vad jag har Danne. Danne ja. Vet vad han har mig. Då är det inga tveksamheter. Och även om man är ett synkat par och har spelat i flera år, så kan man hamna i de här tveksamheterna där jag tvekar lite. Och börjar jag tveka, då får jag ju min partner att tveka.
Mm.
Och då kommer man också här i det läget att man inte är helt synkare, och då blir man några procent sämre, och de procenten, de avgör matchen.
Mm. Särskilt på den nivån.
100% och även sämre nivå, för att, alltså, snackar vi om din nivå, så kommer det vara samma sak också. Alltså, börjar du tveka och din partner känner av det, då börjar han ju också tveka, då tvekar ni som par. Då blir ni lite sämre. Då uppnår ni inte er fulla potential. Så att det är sjukt. Och skulle det hända att en boll passerar i mitten, stanna upp, prata med varandra, varför gick den emellan oss? Den måste vi stänga. Exakt. Och då, det är sånt man nämner och pratar med varandra hela tiden, mellan bollarna och framförallt mellan gemen också.
Kan ett tips vara att man ska försöka dela observationer? För det verkar ju kan vara rätt svårt på vår nivå.
Precis det. Alltså det kan ju vara, det gör jag oftast med Danne. Jag kan ju, låt säga, om Danne försvarar en boll, och jag ser att forehandkillen är sjukt nära nätet, backhandkillen är lite längre bak. När bollen är slut så kan jag säga till Danne, du Danne, forehandkillen, han är nära nätet hela tiden. Så när du vill lobba rakt, backhandkillen, han står lite längre bak, så där kan du faktiskt alltid droppa när du vill. Bara så du vet. Och sen får han göra precis vad han vill när han är i samma situation, samma läge, någon boll senare. Men då vet han om det. Så att man observerar och kommunicerar det till sin partner hela tiden. Det är det det handlar om. Det är det som är så kul och intressant med paddel, tycker jag, att en match kan ha en viss matchbild till en början, men den kan förändras helt och hållet på bara ett game om Precis. Det andra laget byter taktik.
Det är ofta därför också jag tycker man märker när man möter, typ när svenskar åker till typ Spanien eller något och möter duktiga spanjorer som spelar spansk paddel, så blir ofta första set väldigt tajt, till exempel. Man kanske torskar 7-5 liksom. Men för man har spelat den här hårda, snabba, och man kanske har en bra smash. Och så har de ju observerat detta och sen pratar de och så ändrar de och så blir det typ 6-1 andra. Dels för att tanken tar slut lite, men det är också för att de är så här, okej, men backhandspelaren, alltså de pratar med varandra och observerar som par att de här styrkorna har de, så vi ska försöka göra så här så att de inte får ut det. Och det gör ju så stor skillnad i ett spel. Och det kan man göra på alla nivåer.
På alla nivåer. Så det är jätteviktigt att prata. Så att var inte rädda att prata med varandra liksom hela tiden. Och gör en ändring från boll till boll, från game till game, för att det kommer förändra matchbilden. Och funkar det inte direkt, ge det en chans till, att man inte ger upp planen för tidigt, utan man måste försöka 1, 2, 3 game i alla fall.
Bra tips.
Väldigt viktigt.
Bra fråga också.
Ja, väldigt bra fråga. Vi har en annan fråga som har ställts både till dig och mig. Det är när mitt nästa rack ska släppas. Och det är
intressant.
Det är som så, gott folk, vi jobbar på att ta fram ett nytt racket. Designen är nu klar och det kommer bli super mega fet. Jag vill inte avslöja något, men jag tror ni kan få se kanske den första versionen kanske i oktober, november månad, misstänker jag och hoppas jag. Jag ska få några samples nu de kommande veckorna för att testa fram det. Jag har sagt till fabriken vad jag önskar förbättra, vad jag önskar ändra. Så att Vasquez Edition 2.0 kommer bli dels mycket, mycket snyggare. What? Och det kommer bli mycket, mycket bättre. Men vi jobbar på alla, vi jobbar på alla detaljer. Vi jobbar på alla detaljer. Och jag kan väl avslöja lite grann. Det är att jag vill göra racket lite lättare. Lite mer mediumbalanserat. Inte så topptungt. Utan balansen ska sitta lite längre ner. Och mer än så vill jag inte avslöja. Och vi kommer använda andra materialtillval. Som gör att racket kommer få en goare feeling. När ni träffar bollen.
Men styvare eller ungefär samma?
Jag skulle nog säga lite mer lättspelat. Men kanske... Det kommer vara lite mer lättspelat och manövrerat eftersom vikten på racketen kommer vara lite längre ner. Mm. Men den kommer ha potential att vara bättre för både glada amatörer och avancerade spelare. Så att svårt att förklara. Men materialtillvalen kommer göra att du kommer kunna spela på hög nivå med racket samtidigt som du inte kommer känna att det är så pass svårt att manövrera, för att sweet spoten ska vara ganska stor och det gör vi, det kalibrerar vi ju, så att jag hoppas få bra samples nu när som helst och att racketen blir så som jag önskar, men det kommer det nog bli för att vi kommer bara göra några ändringar från föregående racket, eller ganska många nya ändringar, och det kommer bara bli 2.0, versionen kommer allt vara mycket bättre än det tidigare, så att det är ett rack som kommer när,
hoppas.
Cirkus i december månad skulle jag gissa. Jag, om allting går som vi önskar, så redan i november. In worst case scenario, december. Men så att ni alla vet, det kommer ett racket och det kommer komma ett riktigt bra racket. Och det är framförallt mega nice. Snyggt.
Spännande. Jag har ju som sagt inga... Jag har ju dels ingen sponsor. Men jag har heller inga hela racket. Alltså, jag har alla mina racket knäckta.
Vi ska byta ut de där racketarna du har i bakgrunden till den nya.
Det är dags. Det är dags.
Det är dags. Det är dags. Det är dags.
Ja, jag är gärna försökskanin.
Och då kommer PP's spelnivå gå från till också till 2.0.
Mån.
Mån.
Nej.
Så det var en fråga. En annan fråga var vad vi tror om Momo Gonzalez och Garrido, två backhandspelare.
Vem tar forehand då?
Momo såklart. Momo har faktiskt spelat på forehandsidan tidigare och har gjort det väldigt, väldigt bra. Så när han slog igenom på VPT så spelar han faktiskt på forehandsidan. Mm. Och hans spelstil är ju, den funkar ju överallt. Han är en fantastiskt fin backhandspelare. Men jag tror han kommer göra det lika fint på forehandsidan. Och jag tror faktiskt han kommer hjälpa Garrido att ta ett kliv till i sitt spel. Så att jag tror det här är ett par som kommer... Jag vill inte jinxa, men jag tror de kommer göra någon VPT-final och någon Premier Padel-final i år.
Så pass. Final faktiskt. Till och med. Mm.
Jag tror det.
Sanjo då?
Sanjo ska spela med sin, vad är det? Sin släkting då. Agustin Gutierrez. Alltså, jag fattar att han vill hjälpa honom, så det är väldigt fint. Jag tror de kommer spela bra, men...
Det är lite välgörenhet.
Ja, max kvart skulle jag säga. Kvartsfinal.
Så passar nog.
Mm. Max. Så att, ja. Vill du ta en fråga eller ska jag ta en till kanske?
Nej, kör.
Det är kul med frågor ju.
Verkligen.
Hur laddar du upp inför tävlingsmatch? Dag, hur ser dagen ut? Och var, när äter du?
Mm.
Jag ser alltid till att vara vaken i minst 3 timmar innan match. Så spelar man på morgonen så ser jag till att vara uppe tidigt. Mm-hmm. Minst 3 timmar innan match.
Varför just 3 då?
Nej men alltså då är man verkligen vaken och pigg när matchen startar och du ska ju hinna med alla dina rutiner. Mina rutiner är att liksom vakna, göra en håll käften frukost, en riktigt bra frukost. Jag älskar frukostar. Och sen koppla på kroppen. Antingen röra, så kan jag värma upp på banan, alltså uppvärmning på banan, så gör jag gärna det. Och innan jag gör det så gör jag självklart rörligheten och en bra uppvärmning fysiskt. Om inte det går så ser jag till att göra en ännu bättre uppvärmning på gymmet för att vara helt varm och extra varm egentligen, för att då får jag inte så mycket, då måste jag ta vara på matchinbollningen mycket, mycket mer. Ja. Så då gäller det att liksom vara 100% sharp redan vid inbollningen, så att man har en bra feeling med bollen. Spelar man senare på eftermiddagen, så ser jag till att gå upp och göra samma rutiner på morgonen, åka till hallen, bolla in, duscha, käka en god lunch, nyttig och bra lunch på klubben, mycket protein, lite kolhydrater. Det är så jag får mest energi i kroppen. Ta mina vitaminer från Be At Your Best. Och sen ser jag till att vara redo för match. Jag ser alltid till att äta 3 timmar innan match faktiskt. Jag gillar inte att äta mindre än så. Jag gillar liksom smälta maten och inte känna mig tung här. Och skulle jag inte hinna det, för att man kanske har 2 matcher på en och samma dag, så ser jag till att äta en mindre lunch faktiskt. För så fort jag äter för mycket, då blir jag ju tung i kroppen och då är jag inte vaken och alert när jag spelar.
Nej, det är bra.
Så lite så brukar jag... Jag ser alltid till att gå och lägga mig tid dagen innan. Jag dricker elektrolyter kvällen innan och på morgonen också. Framförallt när jag spelar på varma ställen. Det är sjukt viktigt. För att det är, när matchen väl börjar, då kan jag inte börja dricka mycket vatten då, för då är det redan för sent. Då är det liksom
kört.
Så att,
En fråga som jag vet att några har ställt också är så här, byter du rack och skum när du spelar i varmare miljö?
Det gör jag. Alltså, ska jag åka till ett land där det är väldigt varmt, så brukar jag alltid ta med mig nya rack, sprillans nya, för då är de ju hårdare.
Som är lite styvare.
Ja. Spelar jag på någon kallare anläggning eller något kallare land, då kan jag spela med använda racketar. Så att jag brukar ändå ha typ 6 racketar som jag går runt på ibland, eller 4. Där 2 eller 3, alltså 50% av racken är lite nyare, alltså hårdare. Och 50% av racken är lite mer använda, lite mjukare. Men jag tar alltid med mig både och till tävlingar för att se vad som känns bäst.
Men det är
inte
olika rack, utan det är bara med att några är lite nya.
Samma racket. Sen fick vi också en ganska intressant fråga. De frågade om vi proffsen spelar med samma bollar som glada amatörer här i Sverige. Och ja, det är ingen skillnad på bollar. Bollarna som spelas på Premier Padel och WPT, det är precis de bollarna som säljs i alla padelshoppar i hela Sverige. Så att, ingen skillnad på bollar.
Det är bara att ni har lite större bollar.
Not.
Huevos.
Nej, det enda vi gör är att vi kanske har bollbyten. Att vi byter bollar under matchen, att man får nya bollar. Och det får man vart nionde, efter 9 game, första bytet, sen vart 11:e game så byter man bollar.
På Premier Padel är det så. På WPT tror jag det var 7:e och sen var 9:e.
Det är också 9 och
11. Det var så innan i alla fall.
Det var så innan, det är inte det nu längre. Utan det är 9 och 11 där också. Mm. Så att tennisen är 7 och 9, faktiskt. Men 9 och 11 så byter man bollar. Och sen så har alla tävlingar olika bollsponsor, så att vi spelar med olika bollar beroende på vilken tävling. De som degar. I Paris spelade vi med Wilson, nu i...
De svarta Wilson.
Ja, i Fippen, nu i Rotterdam kommer vi spela med Wilson. Nej, men förlåt. Bullpaddel Next, så att...
De är rätt snabba. De är lite vilda, de bollarna.
Ja, faktiskt. Så att vi får se hur det är. Hur förhållandena är i Holland. Jag tror det kommer vara ganska tungt, tror jag. Eftersom det är utomhus också. Så att den bollen passar nog perfekt där.
Hoppas det.
Det hoppas jag. Här frågar de också vem jag ska spela med nu på FIP och sånt. De kommande tävlingarna. Just nu så fortsätter jag med Vindahl på FIP-touren. Vi har spikat in lite tävlingar nu i höst. Så att vi kör på några tävlingar.
Hur viktigt är det för er att spela sådana här FIP race fortfarande?
Det kommer vara viktigt för att komma upp på rankingen och få kanske en eventuellt bättre lottning i Premier Padel. Jag förstår liksom att i Premier Padel, en stor tävling som Paris, så väljer Danne spela med Solano som har mer poäng än mig, för då säkrar han ju sin plats i huvudtävlingen. Vilket jag fattar.
Och det är både deg och rankingpoäng.
Precis, det är både deg och rankingpoäng som är sjukt viktigt, så att det är fullt rimligt. Så att det är fortfarande viktigt för oss att spela de här FIP-tävlingarna och samla på poäng för att komma till Premier Padel med så mycket poäng som vi bara kan.
Ja.
Och det är därför också typ Leo Ausburger och Liback spelar en FIP-race i Rotterdam också. Rotterdam. För De har ju inga FIP-poäng. Och det är därför de är sjätte sidare i tävlingen och vi är andra sidare. Men dessa två gubbar, de är liksom topp 40 på VPT.
Precis. Men, det blir lite skevt på ett sätt. Det är ju inte kul för det är inte kul för er till exempel att få dem.
Nej. Men de kommer liksom inte in i tävlingen i Paris ju. Leo Hausburg fick ju inte spela Paris för att han inte hade poäng.
Nej, jag såg Libak var
där. Så att det är därför spelar de här FIP-tävlingarna är väldigt, väldigt viktiga faktiskt.
Mm.
Det är många som frågar om mitt rack alltså. Men kul. Som jag nämnde, det kommer ett rack. Det är version 2. Det är snyggare, det är fetare och det är bättre. Så att stay tuned.
Vad kommer det kosta då?
Nej, det kommer kosta några lax. Du vet, några lax sitter där.
Det är nya tider nu, mannen.
Ja, verkligen. Vilodagar. Jag brukar ta en vilodag helt och hållet per vecka. Sen så lägger man upp träningen lite olika. En träningsvecka så har man ju stenhård träning måndag till fredag. 2-3 pass om dagen och liksom mjölka kroppen. Sen kör man kanske lite ett rörlighet, aktiveringspass på lördagen och så söndagen helt off.
Mm.
Är det tävlingsvecka så kör man 2 pass om dagen. Kalibrera träningen lite så att kroppen är 100% i pigg när tävlingen börjar. Så att vilodagar finns och vilodagar tas oftast också efter tävlingen. Så spelar man en final en söndag så tar man oftast måndagen off.
Ja.
Då passar jag på att spela golf oftast.
Jag skulle precis säga det. Och på en vilodag innebär ju ändå att man ibland ändå gör någonting. Eller att man i alla fall har någon typ av aktiv vilo.
Faktiskt.
Aktivitet.
Men någonting vill man alltid göra. Man har ju så mycket energi i kroppen så att jag känner ju att jag sover betydligt sämre om nätterna när jag inte gör någonting på dagen. Sen självklart en vilodag, det påverkas ju ingen. Alltså, det påverkas ju inte av.
Nej.
Men det är viktigt att göra någonting i alla fall.
Ja.
Så att det var rätt många frågor tycker jag som var väldigt intressanta. Ja. Jag tycker vi fortsätter med detta konceptet. Så att,
självklart.
Alla kära lyssnare, har ni andra frågor så kommer vi lägga ut en liten länk inför nästa inspelning. Och så tar vi lite fler frågor då helt enkelt.
Så gör vi. Och bara för att gå igenom igen här nu. FIP Rotterdam här nu närmst. Och sen därefter blir det...
Därefter vet vi inte.
Men, det var något i Egypten igen, eller hur var det med det?
Ja, Danne skulle spela Cairo, en FIP Gold. Men den tävlingen fanns på kalendern fram tills förra veckan. Men när vi satt
sen
oss
och kollade...
Sen hände det något. När vi satt oss ner igår och kollade på tävlingskalendern så var den borta. Så att FIP Gold i Cairo är borta. Så att nästa tävling blir nog FIP Platinum i Sardinien. Mm. Som de ersatte EM med, sjukt nog.
Just det.
Den ska vi spela. Och sen ska vi spela en FIP Star. Är utlagd nu i Cairo efter den. Så att vi åker fortfarande till Egypten. Men nu är det en Star och inte en Gold.
Ja, okej. Okay. Och det blir lägre va?
Ja. Precis, en nivå under. En nivå över Rise och en nivå under Gold.
Just det. Ja, vi får se. Jag hade gärna velat följa med på någon tur. Det är kul när du spelar med Danne och var med och dokumentera lite.
Ja, såklart.
Det är roligt.
Så att, det är de kommande tävlingarna. Sen så kommer även Premier Padel Egypten i oktober. Så den ska ju också spelas. Sen är det ju även... VPT Malmö, inte så långt ifrån heller. Den är i november.
Mm.
Och efter den så är det Premier Padel Mexiko. Den var också dunderfet, den tävlingen förra året. Den ska spelas.
Men du har inte hört någonting om det blir några wildcards till Malmö?
Inget ännu.
Nej, spännande.
Så vi får se vilka som får det i år. Mm. Men två wildcards ska ju delas ut på här sidan och de sidan. Så att det blir
känns
spännande.
Känns otroligt att Axelsson får ett.
Det är inte helt omöjligt. Det är inte helt omöjligt. Vi får se.
Stort tack till Hyper och till alla ni som lyssnar. Skitkul att spela in podden med dig Simon.
Detsamma Patrik.
Vi krigar på för att det inte ska gå så långt mellan gångerna.
Nej, verkligen inte. Och vi ska försöka ge er fler tips för att förbättra er paddel.
Precis. Men med det sagt så beger jag mig ner till gymmet och så hörs vi snart igen, kompis.
Det gör vi, kompis. Ta hand om dig och alla lyssnare.
Kötta på. Mata på bara. Det finns inga ursäkter.
Nej, kör. På. Kör, kör, kör.
Maskin, maskin. Tja.
Tja.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.